Det är tisdagen den 20 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Idag beslutade som bekant Riksbanken att höja styrräntan till 1,75%. Det är en höjning med en hel procentenhet. Så här hög har räntan inte varit på över 10 år. Och det här är den största enskilda höjningen faktiskt sedan Riksbankens inflationsmål infördes för snart 30 år sedan. I ett land där hushållens skuldsättning uppgår till ungefär 5 biljoner kronor blir detta förstås en nyhet som sprids snabbt och uppfattas som mycket viktig. Men också av andra skäl så är förstås Riksbankens räntebesked viktigt för ekonomin som helhet. Så det ska vi prata om idag, tänkte jag. Med mig för att göra det har jag 3 gäster. Nämligen Fredrik N.G. Andersson som är docent i nationalekonomi vid Universitetet Lund. Torbjörn Hollö som är ekonom på LO. Och sen min kollega här på ledarredaktionen Mattias Svensson. Varmt välkomna ska ni vara alla 3.
Tack så mycket.
Och alla 3 är ju välkända gäster för poddens lyssnare. Tänkte börja med sakkunskapen med dig, Fredrik. Du ska få förklara lite grundläggande saker för oss, tänkte jag.
Absolut.
Nu ska jag citera Riksbanken idag. Då sa de så här att inflationen är för hög, den urholkar hushållens köpkraft och gör det svårare för både företag och hushåll att planera sin ekonomi. Penningpolitiken behöver nu stramas åt mer för att föra inflationen tillbaka till målet. Min enkla fråga till dig är hur går det till när en höjd ränta sänker inflationen helt enkelt? Hur ser den mekanismen ut?
Ja, det är inte en mekanism utan det är många möjliga mekanismer. Den första är ju en direkt kanal är att de som har lån får mindre pengar, så de har färre pengar att konsumera för, så att efterfrågan faller, och samma sak för företag, och lägre efterfrågan blir lägre inflation. Sen finns det också en förväntningskanal som är att Riksbanken nu försöker signalera att man tar inflationen på allvar, att man kommer att bekämpa inflationen med allt vad man har, och det finns därför ingen anledning att till exempel driva upp löner för högt, för om lönerna börjar stiga så kommer inflationen bara att fortsätta. Och sen kan det också finnas en effekt genom växelkursen till exempel, att högre räntor gör att kronan blir något starkare och att importpriserna därmed inte blir lika höga. Sen har ju kronan idag försvagat, så att den kanalen kanske inte är så stark. Man ska också komma ihåg det här med att när man rattar på någonting i ekonomin eller man ändrar på någonting i ekonomin, så är ju inte ekonomin en perfekt maskin som svarar likadant alla gånger, utan det här är tendenser man kan säga. Att det blir något lägre efterfrågan till exempel. Förväntningarna kan påverkas något, men hur mycket, det är svårt att avgöra.
Du ska få redogöra för lite ytterligare grundläggande saker. Jag vet att du gjort det i podden tidigare, men jag tror alla vi förtjänar en repetition. Vi har ju då ett inflationsmål som är på 2%. Just nu är inflationen på hela 9%. Varför har inflationen blivit så hög? Vet vi det?
Ja, det har vi ganska bra koll på. Jag brukar säga, det är de 3 P:na. Det är pandemin, Putin och pengarna. Först är det nedstängningspolitiken under pandemin som gjorde att det blev problem i produktionen. Så att vi fick flaskhalsar så vi fick inte fram varor som gjorde att priserna steg. Och vi såg ju redan i slutet på förra året och i början på detta året att producentpriserna har stigit med närmare 20%. Sen så har vi ju kriget i Ukraina och Putin som har drivit upp energipriserna. Då gasen och elpriserna, men även tidigare bensinpriset. Och det spar ju också på inflationen. Och sen så har vi pengarna, det vill säga den extremt expansiva penningpolitiken vi har haft nu i 8 år i alla fall, och inte minst under pandemin, då Riksbanken och andra centralbanker runt om i världen har skapat ofantligt mycket nya pengar. Och pengar är ju köpkraft, så det är ju efterfrågan. Så vi har nu hamnat i en situation där vi har ökat efterfrågan jättemycket samtidigt som vi får problem på utbudssidan, så att få fram varor och energi att köpa. Och då får man det här klassiska problemet att vi har för mycket pengar som jagar för få varor.
Och då blir bara så alla är med, hur har Riksbankerna eller centralbankerna skapat pengarna? Hur går det till rent praktiskt?
Det har man gjort på 2 sätt. Det ena är att man har sänkt styrräntorna, så ett tag hade vi negativ ränta i Sverige. Och då ökar ju företagens och hushållens vilja att låna, och bankerna lånar ut mer pengar. Och när bankerna lånar ut så skapas det mer pengar. Sen har man också gjort det som är balansräkningsåtgärder. Det har man gått in på finansmarknaden och så har man köpt olika typer av värdepapper, statsobligationer och företagsobligationer. Och när Riksbanken köper de här så betalar de ju nya pengar som de har skapat. Så det är också ett sätt att få upp penningmängden. Så bara under pandemin så ökade mängden pengar i Sverige med ungefär 25% på 2 år. Och i USA var det närmare 40%. Och det här är liksom historiskt höga tillväxttakter när det kommer till penningmängden.
Mm. Och fortsatt Fredrik, varför tycker vi inte om inflation? Varför har vi ett mål att den ska hålla sig bara runt 2%?
Ja, för det första är inflationen en tjuv. Den stjäl ju lönekuverten och den stjäl av de pengarna som vi har på bankkonton. Det urholkar ju vår köpkraft. Sen ställer ju inflationen till det också för oss att det blir svårare att planera för framtiden. Vi vet inte vad priserna kommer att vara i framtiden, vi vet inte vad räntorna kommer att vara i framtiden. Det gör att det blir lättare att vi gör misstag, och misstag skapar ekonomiska kostnader. Vi kan också bli mer riskobenägna, att när vi inte vet räntor och priser framöver så gör vi inte viktiga investeringar, så bromsar ekonomin in av den anledningen. Och sen kan det bli oordning på arbetsmarknaden, att man börjar kämpa om hur höga ska lönelyften vara, och då kan man få en löneinflationsspiral som vi hade på 70-80-talet. Så att låg inflation, det gör det lättare att planera för framtiden, och alla välfungerande länder, alla välfungerande ekonomier, de har låg inflation. Och när man har hög inflation så är det ett tecken på den där fel någonstans i ekonomin och samhället.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Stort tack för det. Då fick vi en snabb kurs Economics 101 när det gällde penningpolitiken. Då tänkte jag gå vidare till dig, Torbjörn. Jag såg på Twitter idag att du var inte alls förtjust över dagens besked. Du kallade det för bizarrt, bortom sans. Och ditt argument var då att den inflation vi har idag, den drivs då, alltså vi har pratat om av höjda energipriser. Och det kommer inte så att säga förändras av hur man sätter den svenska räntan. Kan du utveckla lite vad det är du är så kritisk mot?
Man kan väl säga att det finns två typer av inflation. Det finns en klassisk inflation, alltså en monetär inflation, alltså den klassiska inflationen. Det är ju, där biter ju Riksbankens politik liksom naturligtvis 100% på. Alltså det finns så mycket pengar ute, man drar in köpkraften. Det vi har nu, det är framförallt liksom energiprisökningar vi ser framför oss. Så jag kan säga att det är inte A eller B, utan det finns naturligtvis en mix av detta, och det finns även framförallt i andra länder så har man fått en väldigt expansiv politik, men inte minst i USA naturligtvis, som har haft en väldigt expansiv ekonomisk politik. Men det gör ju att Riksbanken är inte speciellt potent, alltså man rår ju inte på mycket av de här, alltså Fredrik beskrev ju kanalerna för hur man rår på inflationen, och vi kan konstatera att inflationsförväntningen har inte stuckit iväg på lång sikt i Sverige, de ligger liksom på 2%, 2, någonting om man räknar alla parter, 2% om man räknar arbetsmarknadens parter. Vi har liksom ingen överhettad ekonomi i mening att vi har kokande tillväxt. Vi beskrev också den växelkursargumentet, som jag tycker egentligen är det starkaste argumentet för att höja räntan. Det funkar ju inte, därför att växelkursen rör sig, den svenska kronan följer sitt eget liv. Så att trots 1% ökad ränta så försvagas den svenska kronan. Men så att jag menar att det är klart att Riksbankens räntevapen biter på vissa begränsade delar, men den stora frågan är ju den här energikrisen vi har, och det är den stora grejen. Och det är naturligtvis lite tillspetsat, men i grund och botten, alltså, man kan höja räntan hur mycket som helst, det kommer inte återstarta tysk eller svensk kärnkraft, och det kommer liksom inte ta bort Putins liksom makt över den tyska energipolitiken via gasen. Så att jag menar att man tar in med storsläggan trots att man vet att det biter väldigt begränsat.
Okej, vad är det du är orolig kommer hända då? Alltså vilka negativa konsekvenser kan det här få?
Det får väldigt stora negativa konsekvenser såklart. Men det får ju, det är hela syftet att det ska få stora negativa konsekvenser. Det är bara då det biter, så att säga. Syftet är ju att, för sagt, det finns ingen inflationsförväntning att ta ner, de är rimliga på lång sikt. Och Utan det handlar om det är att pressa upp arbetslösheten och sänka tillväxten krasst. Det var det kokar ner till. Och det är klart att från ett så här LO eller arbetstagarperspektiv så vet vi också liksom någon sorts rangordning vem som drabbas först. Alltså, arbetsmarknaden är ju väldigt mycket av en rangordning. Alltså att de som får jobb sist, det är de som har svagast ställning, och de som åker ut först, det är de som har svagast ställning. Och vi har ju väldigt hög arbetslöshet i Sverige. Alltså vi ibland beskrivs det som även den tillträdande riksbankschefen Erik Rydén har ju hävdat att vi har låg arbetslöshet i Sverige. Det är en väldigt konstig beskrivning. Vi har ju 7% arbetslöshet i Sverige, en av de högre nivåerna i Europa. Så Sverige hade ju verkligen behövt god efterfrågan och en riksbank som inte var så glad i att höja räntan. Jag är mycket besviken på Riksbanken. Jag tycker att Riksbanken ska vara tråkig. Riksbanken ska vara tråkig och förutsägbar och konservativ. Det ska prägla Riksbanken. Detta är snarare någon sån här färgglad liksom.
Vi ska släppa in Mattias. En radikal Riksbank. Jag vet att du tycker lite annorlunda. Du tycker ju att man skulle ha höjt räntan för länge sedan. Vad tänker du när du hör Torbjörns resonemang?
Ja, det ligger ju mycket i vad Torbjörn säger. Alltså mycket av de stigande priser vi ser nu är ju inte liksom den här penninginflationen, utan det är ju som Fredrik var inne på, det är de andra faktorerna också, Putin och pandemin. Och sådana priser går upp och sen går de ner, och det reglerar sig rätt mycket.
Men är det då ett väldigt dåligt tillfälle att höja räntan nu, eller hur tänker du?
Nej, tvärtom. Alltså, det finns ju det tredje, och det är ju de här enorma stimulanserna. Alltså, Torbjörn har ju helt fel i liksom, den här trippen har vi ju snarare varit på med en fullkomligt verklighetsfrämmande penningpolitik sen finanskrisen med extrema stimulanser och liksom en lågräntepolitik. Det är ju inte så att räntorna nu ligger högt. De ligger fortfarande historiskt sett ganska lågt, och det är liksom snarare, vi är på väg ner från en enorm tripp som till slut fick konsekvenser. Alltså det har skapat enorm inflation på tillgångsmarknaderna, enorm inflation på bostadsmarknaden, ställt till en massa oreda där och nu också tagit sig in i den reala ekonomin. Och det är också det enda instrument som penningpolitiken har för att alls nå effekterna på konsumentpriser. Så det vore konstigt om man inte använder sig av det.
Men Torbjörns oro då? Hur vill du bemöta den? Det här med att det slår mot ekonomin och slår mot de som har det sämst?
Ja, alltså jag tycker han målar fan på väggen lite grann här. För det är ju samtidigt så att i stora delar av ekonomin så har vi enorm brist på arbetskraft. Alltså det är ju snarare liksom en matchningsproblematik som gör att människor som inte kommit in på arbetsmarknaden inte gjort det. Och det kan du hälla hur mycket pengar på som helst, och vi har gjort det nu i ett decennium, det har inte hjälpt. Utan det är snarare så att vi minskar den här typen av överbelastning. Det är också så att den här lågräntepolitiken har systematiskt pumpat in pengar i sektorer som inte nödvändigtvis varit de mest produktiva. Och det är ett problem vi har i hela västvärlden, att produktiviteten sjunker. Och det är snarare de strukturella problemen som rättas till när vi nu får en rimligare räntepolitik.
Nu ska jag sammanfatta din ståndpunkt, Mattias, får du protestera ifall jag är fel. Du tycker att det här hade behövts då i 10 år eller liksom under ganska lång tid. Och att det görs nu när det liksom, så att säga, har lite andra orsaker, det är okej att det görs ändå, för det tar inte så stor skada. Det huvudsaken att det görs. Är det en god sammanfattning av din poäng?
Ja, det är en god sammanfattning, men jag tror också att det är vad man kan göra också åt den situation man
vi,
har
vi släpper
nu.
Vi släpper in Torbjörn igen. Vad tycker du när du hör Mattias argumentation?
Jag tycker ju att det är inte nödvändigtvis, alltså man kan ju vara väldigt kritisk mot hur Riksbanken har bedrivit sin politik över tid utan att för en del tycka att det är bra att man reverserar så snabbt. Så jag tycker egentligen inte att det ena resonemanget följer på det andra. Min uppfattning är att det har varit ett problem att vi har haft för mycket av penningpolitisk aktivitet och för lite av finanspolitisk aktivitet. Alltså, jag hade velat en annan balans där. Jag tror att det hade blivit mycket mer träffsäkert. Så jag tror att det är helt enkelt att de har motverkat varandra lite grann. Så för att tala klarspråk, jag tycker att man skulle ha haft ett lägre finansiellt sparande och något högre räntor, alltså för Riksbanken. Jag tror att det hade varit mer sunt.
Men det som är gjort är gjort, liksom. Ja, det kan vi inte göra.
Precis, det är en poäng. Alltså, nu har vi lagt oss där vi har lagt oss. då tror jag inte man ska göra som Riksbanken nu, att liksom att reversera den här så snabbt och så dramatiskt som man nu gör. Därför att det får väldigt stora negativa effekter för vanliga människor. Jag tillbaka till det. Riksbanken ska vara konservativ, tråkig, företagbar, ska inte överraska. Och jag tycker att Riksbanken har misslyckats på detta sättet.
Okej, vi ska släppa in akademin här, Fredrik. Nu anklagar de här våra herrarna Riksbanken för att ha trippat både förr och nu. Vad skulle du säga? Vilken är den värsta trippen, om ens någon? Vad är din kommentar?
Min kommentar, jag håller helt med om att en centralbank ska vara konservativ och tråkig. Problemet är att de inte har varit det. Jag tror det man är rädd för nu är att man kommer ifatt sina misstag man har gjort de sista 8 åren. Jag brukar tänka på ekonomin som ketchupflaska. Man kan fylla den med en massa obalans och det är ketchupen. Sen håller man flaskan upp och ner och skakar så händer ingenting. Då tycker man, nu har vi en ny ekonomi och allting går jättebra. Och sen så kommer hela skiten på en gång. Och jag tror de är rädda för att den här pandemin och energipriserna triggar igång en inflationsspiral där alla de här pengarna de har skapat kan skapa långvarigt hög inflation med massa problem. Och vi får inte glömma bort att om man får en inflation som biter sig fast i ekonomin, de som drabbas av det är de som har det sämst. Det är deras löner som inte kommer att hänga med inflationen. Det är de som bara har pengar på bankkonton. Det är de som kommer att se sina pengar förlora i värde. De som har aktier och bostäder, de kommer att hänga med i sån löne. Det är inflationsspiral. Så att egentligen borde vi ha en diskussion om ett ansvarsutkrävande utav Riksbanken och Riksbankens direktion för vad de har gjort. Och där har vi en svaghet i dagens system, är att vi har inte riktigt det ansvarsutkrävandet.
Ja, det är ju en intressant institutionell aspekt. Det kanske varit en helt egen podd kanske. Jag tänker, det här Torbjörn säger då att på längre sikt så är inflationsförväntningen ungefär i linje med inflationsmålet. Vad tycker du om det argumentet, Fredrik, att folk ändå betraktar det här som en tillfällig höjning, prishöjning på grund av vissa specifika omständigheter? Eller vad är det som gör att inflationen biter sig fast? Hur ser de mekanismerna ut, så att säga?
Det ska bita sig fast, och det är frågan, vad kommer att hända på arbetsmarknaden? Det är den stora bubblan just nu. Vi har 7-8% i lönehöjningar i Tyskland, och Sverige brukar följa efter lönesättningstakten i Tyskland. Nu pratar ju både näringslivet och fackföreningen om att man ska hålla igen, och man vill inte tillbaka till 80-talet, men frågan är hur länge man klarar av att stå emot om vi har inflation på 10%. Och skulle det bara vara ett tillfälligt, de här alltså energipriserna går upp och sen så faller ner som en sten, då tror jag vi skulle börja se det redan nu. Men ekonomin fortsätter att gå bra, och tittar vi bland inrikesfödda så har vi en oerhört bra arbetsmarknad. Och det är ju ett tecken på att vi börjar få den här monetära inflationen, så här inflationen skapad utav pengarna. Så jag tror inte man har något val än att strama åt.
Hörrni, jag tänkte att vi ska prata lite om det vi verkligen bryr oss om, det vill säga de egna plånböckerna. Svenska hushåll betalar ju idag, eller har ju hittills, 2021 betalar vi en lägre andel av våra inkomster i räntor än vi har gjort sedan, jag tror, 1960-talet eller en gång. Alltså vi har betalat jättelite ränta. Det borde väl innebära att vi ändå har hygglig beredskap för att klara räntehöjningar. Eller hur ser du på det, Fredrik?
Ja, det kan man ju hoppas, men jag tror det är 2 saker man ska komma ihåg här. Den ena är att de pengarna som många hushåll har sparat på räntebetalningarna har man använt till att konsumera. Så det blir ju direkt en lägre efterfrågan när man gör räntan. Nu har vi många yngre hushåll som har tagit på sig väldigt höga skulder som de troligtvis kommer att få väldigt svårt att hantera. Så man kan inte bara titta på aggregatet, det vill säga genomsnittet. Man måste också titta på enskilda grupper. Och sen är också frågan, vad har man vant sig vid? Är man beredd på att gå tillbaka till en konsumtionsnivå som är långt mycket lägre, där man tar lika många utlandsresor eller äter ute på restaurang som man har gjort tidigare, och vad får det för konsekvenser? Jag tror det kan bli ett hårt uppvaknande för väldigt många.
Ja, Mattias, när vi hade morgonmöte då så talade de om att vissa branscher som så att säga servar, vad var det du pratade om, Oscar Properties-områdena, näringsställena där kan få det tufft i framtiden när folk måste dra in på konsumtionen. Vad tänker du där?
Jo, men jag tror att det är det som är det första som kommer att hända om räntorna går upp. Jag tror i initialskedet att det är väldigt få som kommer att lämna sina bostäder och sådär. Det är inte det som är. Men däremot så kommer man ju behöva spara på annat. Och just liksom i de här nybyggda kvarteren som ser väldigt stabila och välmående ut, eller som sett ut. Det har jag skrivit om för ett antal år sedan, liksom hur serietecknaren Mats Jonsson gick omkring i sina välmående söderförortskvarter och det var gym, kaféer, yoga, sushiställen, inredningsbutik, vintage-lampbutik och mäklarkontor på bottenplanen. Och jag tror att rätt mycket av den tjänsteekonomin är ganska mycket av det första som kommer att ryka när människor sparar in på det uppenbara. Semesterresor, personlig tränare, tjänster till barn och sådär. Det där lilla extra är ju ofta det första som ryker. Och det kommer att ske först i kvarteren som är högt belånade och där liksom mycket av det hippa har legat. Så det som såg liksom mest expansivt ut kommer ganska snabbt vara det som drar sig tillbaka. Men det är ju å andra sidan liksom det är välbärgade människor i grunden, det är inte deras jobb som ryker i första läget utan men det är mycket möjligt att det kan sprida sig negativa spiraler därifrån.
Jag får bara lägga till en sak där, för att nu pratar vi efterfrågesidan, det finns också på utbudssidan. Vi har väldigt många av de här hippa, coola bolagen som kom, som levde på riskkapital, som kom från de låga räntorna som Riksbanken hade. Man skapade så ofantligt mycket pengar som flöt omkring och det skulle gå någonstans om man gick till de här Klarna eller alla andra bolag det skulle vara. Och nu stramas ju det också åt. Så att hela de företagen kommer att svårt att överleva och tvinga höja sina priser ofantligt mycket, som gör att man inte har råd med det, de tjänsterna heller.
Vi ska släppa in Torbjörn här. Du nämnde ju då att de som hade det sämst. Nu säger ju Mattias att det finns vissa områden där man kanske inte har det så dåligt idag men riskerar få det. Hur ser du på att det här kan påverka hushållens ekonomi och i sin tur ekonomin som helhet?
Ja, det har du väl inget tvivl. Alltså det är inte samma sak som jag sa, som Mattias sa. Det han beskriver, det är ju egentligen privat service liksom. Det är ju denna typen av jobb som växer fram när ekonomin stärks, och det är ju typiskt den typen av jobb som de som står så längst ifrån arbetsmarknaden kan komma in på, och det är också någon typ av jobb som försvinner när ekonomin svalnar av. Så det är klart att det blir mindre av den typen av verksamheter, absolut, när övermedelklassen inte har liksom lika stort utrymme att köpa de här typen av tjänster. Och sen naturligtvis kommer unga människor drabbas hårt också, för det är de som har kommit in. Alltså när det gäller liksom mer alltså välbärgade personer, så är det framförallt unga personer ju som kommer drabbas, i och med att de då kan ha hög belåning. Nu tror jag inte det är något stort problem om man sitter kvar i sin bostad, men problemet är ju att ibland så vill man skilja sig och liknande, och då kan det bli väldigt jobbigt att behöva realisera förluster helt enkelt. Så det är klart att det kommer bli väldigt tragiskt. Nej, men jag är tillbaka till det. Jag förespråkar alltså inte, jag tycker egentligen att det är bra att Riksbanken höjer räntan om man samtidigt har ett läge där staten blir mer expansiv, så att vi liksom skiftar balansen mellan finans- och penningpolitiken. Det är vad jag tycker. Jag tycker inte man ska göra så dramatiskt som man gör nu. Jag är tillbaka till det ska vara konservativt, tråkigt, förutsägbart. Detta är motsatsen. Detta är för mycket experimentlusta och för vilt.
Torbjörn, vi är en moderat, oberoende moderat tidning, så vi är liberalkonservativa, bara konservativa till hälften tyvärr. Jag tänkte bara att vi ska gå tillbaka lite till nationalekonomins fundamenta. Fredrik, kan du förklara för mig, i en ekonomi där räntorna stiger och vi som hushåll och företag måste avstå för vissa saker, vi kan inte konsumera mer, vi måste betala räntor, räntorna går till bankerna. Vad hamnar de pengarna till slut? Vem är det som mer än bankerna? Fast bankerna får ju i sin tur betala mer. Vart tar pengarna vägen så att säga? Går du att förklara det?
Ja, det är väldigt komplexa länkar. I ytterst så går det till de som har pengar som har lånat ut, så att en del pengar går ju till bankerna som gör då större vinster, så går det till aktieägarna, men sen har ju bankerna också delvis lånat ut pengar, och då går ju de vinsterna till de som lånar ut pengarna på kapitalmarknaderna internationellt till svenska banker. Så det är komplexa kopplingar här, men ytterst de som har pengar och har sparat pengar, det är de som kommer att gynnas på ett eller annat sätt.
Ytterligare en fråga där till dig, Fredrik. Vilka möjligheter, nu höjs ju räntor av många centralbanker, vilka möjligheter har den svenska Riksbanken att avvika från så att säga internationella räntorna?
Ja, egentligen alla möjligheter som helst, eftersom vi har en egen valuta. I praktiken är det dock svårt, för att om man avviker för mycket så får det konsekvenser. Är man mycket mer expansiv än resten av världen, då blir vår inflation högre. Det är också så att svenska kronan kommer liksom att störtdyka. Ingen vill ha pengar i Sverige. Är man alldeles för återhållsam jämfört med resten av världen och resten av världen betyder egentligen Europeiska centralbanken för Sverige. Då kommer svenska kronan att bli jättestark och så får exportsektorn problem. Så det vi säger sen vi införde inflationsmålet är att Riksbanken följer ungefär det som Europeiska centralbanken gör, och så har man ett litet, litet handlingsutrymme på kanske en halv till max en procentenhet, men det är absolut max en procentenhet att avvika från vad ECB har gjort.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi ska prata lite om politiken också, hur det här påverkar. Jag tänkte vända mig till dig, Torbjörn. Det har ju redan tidigare då, när man har upptäckt att det kommer bli tajtare för folk, att politiken på olika sätt ska gå in och stödja och hjälpa eller subventionera. Amorteringskravet är en sån grej som har nämnts ofta. Vad tänker du om det? Hur mycket bör politiken gå in, och hur mycket tror du politiken rimligtvis kommer göra det?
Nej, men min uppfattning är ju att detta är väldigt mycket drivet av energi och el, olja och liknande. Så det är klart att där har ju politiken en väldigt stor roll. Och det handlar ju både på kort och medel och lång sikt. På lång sikt handlar det ju naturligtvis om vilken typ av energiproduktion vi ska ha i Sverige. Och det är knappast en hemlighet att jag är en varm förespråkare av kärnkraft. Det är min personliga uppfattning. Men det är klart att det skulle bidra till en stabilitet i den svenska energiproduktionen och bidra till lägre elpriser. På kort sikt tror jag man behöver fundera på hur beskattningen av el ser ut, hur man kan införa olika typer av skydd för de som har drabbats av de snabbaste och hårdaste energiprishöjningarna. Och sen på medellång sikt så handlar det naturligtvis om kapacitetutbyggnad på olika sätt. Men även stöd, skrotningspremier, solfångare, värmepumpar, you name it. Alltså det är klart att det behövs väldigt mycket politik. Och det är egentligen lite av min poäng att alltså vi behöver mindre av experimentfylld riksbank och mer av experimentfylld finanspolitik.
Tror du vi kommer få se det? En mer expansiv finanspolitik?
Ja, det tror jag. Jag tror att det ligger lite i sakens natur att vi nu får en borgerlig regering, och det är lättare för en borgerlig regering att vara expansiv än det är för en socialdemokratisk regering.
Mm. Only Nixon could go to China. Mattias, kommentar på det. Hur tror du politikens svar kommer bli? Hur bör det bli, och vad tror du det kommer bli?
Ja, Torbjörn ser ju att det experimentella. Jag satt och nickade till att liksom, jag håller ju med om att Riksbanken ska vara liksom en tråkig förutsägbar institution. Jag ser det lite grann som att man håller på att bli det igen efter liksom att ha svävat ut. Men sen är ju alternativet inte bara finanspolitik utan också en privat sektor och anpassningar till dem. Sker det prishöjningar på en marknad så måste det ske anpassningar på denna marknad. Nu är det ju en väldigt politiserad marknad, så Torbjörn har ju rätt i att politiken behöver kliva undan och liksom göra klart spelregler långsiktigt så att det går att bygga kärnkraft på ekonomiskt rimliga villkor och utan risk att någon får för sig att lägga ner det nästa mandatperiod. Det är ju långsiktiga investeringar som behöver liksom ett tryggt format. Skatter och liknande, särskilt när de fungerar som hävstänger för priserna. Att priserna stiger och då blir momsintäkterna högre och det finns ett antal andra mekanismer i elprissystemet. Fredrik har varit inne på det i tidigare poddar. Där finns mycket att göra för att se till att politiken inte förvärrar för folk. Men sen behövs det ju också en anpassning där man liksom hittar kreativa lösningar på att få fram mer energi eller spara av det vi använder av. Och de mekanismerna sker ju mycket via att priset skickar en signal, och sen liksom finns det tusentals entreprenörer där ute som hittar olika lösningar som inte en smart person kan hitta vid sitt skrivbord.
Okej. Vad tror du, samma fråga som Torbjörn fick, vad tror du politiken kommer göra?
Jag tror tyvärr, alltså det finns ju två lånetorskar, särskilt om vi tittar internationellt, för de billiga krediterna är ju inte bara ett svenskt utan ett internationellt fenomen. Och det är inte bara hushållen, även om det mest har varit hushållen i Sverige, utan också stater som ju liksom passat på och vant sig vid att vara extremt skuldsatta.
Vi i Sverige har varit duktiga där.
Jo, men det hör också till undantagen, och det har liksom kommit. Vi är ju liksom en late adapter, så under pandemin och annat så har man ju ändå vant sig vid liksom att nu finns det inte riktigt samma budgetbegränsningar som annars, utan liksom nu är det lite åt alla, och man har format koalitioner som just hållits ihop mer av intresset att alla får dutta till sitt än
januariavtalet, jag tittar på dig.
Det blev ju oerhört lätt att sköta, och många punkter kunde fyllas i, för man kunde hälla åt alla håll. Och det där funkar ju också bara så länge räntan är låg. Och det kan den inte riktigt vara längre. Och det där är ju också en smäll för framtiden om man...
Vi släpper in Fredrik här. En expansiv finanspolitik här där politiken blir mycket mer aktiv. Vad tror du om en sån? Kommer vi få se en sån, och vad kommer det i så fall leda till?
Jag tror vi kommer få se en sådan, men jag tror den kommer bli en typisk politisk produkt, vilket betyder att man slänger bort pengarna till ingenting. Om vi tittar på, som Mattias sa, det är väldigt många länder som har en hög och en växande skuldsättning runt om i den utvecklade världen, men de har inte haft högre tillväxt än Sverige. Alltså Sverige ligger ju i topp om man tittar de senaste 20 åren i tillväxtligan i genomsnitt. 1% mer per år jämfört med området, vilket på 20 års tid blir ofantligt mycket. Så det som brukar hända är att man definierar om politiskt motiverad konsumtion till investeringar, och så är det ingen investering, och så blir det bara en kostnad. Det jag skulle vilja säga är att man sätter sig ner och tänker igenom: hur får man en mer välfungerande ekonomi? Vad är det som ska till? Hur löser man integrationsproblemen och arbetsmarknaden? Hur löser vi bostadsmarknaden på ett bra sätt? Hur löser man fördelningsfrågor som är oerhört viktiga idag? Vi har haft den största förmögenhetsomfördelningen från en yngre generation till en äldre generation till exempel, som ingen diskuterar. Han pratar fortfarande om att gynna den äldre generationen med högre pensioner som de yngre ska finansiera. Så det finns viktiga frågor att diskutera i Sverige. Jag tycker vi ska diskutera dem snarare än bara sätta sprätt på massa pengar. För har inte expansiv penningpolitik revolutionerat oss, så kommer inte expansiv finanspolitik göra det heller.
Du, en fråga till dig, Fredrik, jag glömde ta upp den tidigare. Det här med att vi har haft ett amorteringskrav där de mest belånade hushållen, de har ju amorterat 3% av sina lån varje år. Har inte det inneburit, tror du, att väldigt många har tvingats ha bättre marginaler och då skulle kunna klara betydligt högre räntor bara de slapp amortera?
Jo, absolut. Där finns ju en marginal. Samtidigt amorterar man inte, men fastighetspriserna faller, så har man ju problem om man skulle behöva sälja längre fram. Så att jag tycker det är bra att man har en kultur av amorteringar faktiskt i ekonomin. Men sen har man ju då hamnat fel igen på grund av den väldigt expansiva penningpolitiken. Så att, ja, som jag sa tidigare, tycker vi borde ha en diskussion om hur man kan ha ett ansvarsutkrävande av Riksbanken för allt de har ställt till.
Som sagt, och det är nog en bra idé för en framtida podd. Jag ska avsluta med en fråga till er alla. Vad tror ni, hur länge kommer räntorna fortsätta stiga? Eller snarare, vad kommer krävas för att räntorna ska byta väg, så att säga? Vad säger du, Mattias? Eller ska de inte det, kanske?
Nej, men det här är ju en tillnyktring. Vi ser inte höga räntor. Det krävs väldigt stora höjningar, och väldigt stora höjningar av vad man tänker sig i räntebanor. Du ser, de är uppe på ungefär 2,5 och sådär. Det är fortfarande inga höga räntor historiskt sett. Och definitivt inga höga räntor i jämförelse med vilken inflation man har att bekämpa. Så det hänger ju väldigt mycket på att det händer något med priserna. För annars, risken är ju att vi får en så pass dramatisk nedgång att man måste avbryta det här och liksom börja stimulera för stunden igen. Och så är vi fast i den fällan. Och blir det tillräckligt illa så måste man gå den vägen. Men det bör man undvika i det längsta. Och det tror jag man gör därför att man har målat in sig ordentligt i det hörnet.
Torbjörn, samma fråga till dig. Vad ser du framför dig?
Jag tror helt enkelt att inflationen kommer inte gå ner på grund av Riksbankens politik. Inflationen kommer gå ner på grund av att energipriserna faller. Och vi är liksom i händerna på framförallt tyskarna och vad som händer i Europa. Inte minst, och även hur effektiva de här EU förslagen blir om att justera prissättningen av el. Det kommer få enormt stor betydelse för hur den svenska inflationen utvecklas. Så att jag tror Ingves och gänget kan bara be en liten stilla bön om att det händer saker med energipriserna så att han sen i efterhand kan påstå att det var hans höjda ränta som bet.
Och slutligen du Fredrik, hur länge kommer Riksbanken fortsätta höja räntorna och vad kommer få dem att tänka om?
Jag tror att vi har den här lågränteperioden tror vi har bakom oss. Om vi tittar ur ett historiskt perspektiv så ligger centralbanksräntorna på någonstans mellan 3,5 och 4,5 i genomsnitt. Och ibland kan man ha 10-15 år då man ligger över och sen kan man ha 10-15 år då man ligger under, men man kommer tillbaka till den här nivån förr eller senare. Och jag misstänker att det är dit vi är på väg nu, för att 10-talet har varit ett ganska extremt årtionde av många anledningar och den tiden är förbi. Inflationen, Torbjörn har helt rätt, inflationen kommer inte komma ner i närtid bara för att Riksbanken har höjt räntan med en procentenhet. Till 1 januari så har vi många prishöjningar som kommer att slå in på fjärrvärme, kollektivtrafik, hyror som gör att inflationen kommer att fortsätta en bra bit in i 2023. Även om energipriserna börjar gå tillbaka på mer historiska nivåer. Så att vi kommer nog få leva med hög inflation ett tag och vi kommer nog se mer normaliserade räntor framöver.
Mm. Stort tack för det. Och därmed har det blivit dags att säga tack till er alla tre, till Fredrik NG Andersson, Torbjörn Hollö och Mattias Svensson för att ni var med och pratade med mig idag. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Och tack till er som har lyssnat också på oss idag. Jag hoppas ni tyckte det var intressant, om än något deprimerande kanske. Det ni har lyssnat på, det är Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat just nu, eller om ni har förslag på det som vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar man bara till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.